Som jag lovade igår så ska vi läsa lite grann i Galaterbrevet, några bibelstudier framöver. Församlingarna i Galatien. Var ligger Galatien, månne? Brukar du åka dit när du har semester för att sola och bada? Ja, sola kan man nog göra. Bada vet jag inte, för det ligger ungefär i centrala Turkiet. Jag vet inte om det finns några badplatser. Kräftorna som kommer från Turkiet måste komma någonstans ifrån, men om det går att bada där, det vet jag inte. Det är lite oenighet bland teologer när Paulus grundlade församlingarna i Galatien. Somliga anser att han gjorde det under sin andra missionsresa och andra att han gjorde det under sin första. Och vad skulle det akademiska livet vara om vi inte hade lite granna olika åsikter att få doktorshattar på? Personligen så tror jag att det var under Paulus första missionsresa. Och jag tycker att som en bakgrund ska vi läsa lite grann i apostlagärningarna. Så vi slår upp 13 kapitlet och läser från 44 versen. Och vi läser det här för att vi ska förstå lite grann vad det så att säga hade kostat Paulus att de här församlingarna hade kommit till. Apostlagärningarna 13 och 44. Följande sabbat samlades så gott som hela stan för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och bemötte det Paulus sa med smädelse. Men Paulus och Barnabas svarade frimodigt, det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visade ifrån er och dömer er själva ovärdiga i eviga livet så vände vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten. Men judarna hetsade upp de gudfruktiga kvinnorna av förnäm familj och de ledande männen i staden. De fick igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från området. De båda skakade dammet av sina fötter mot dem och gick till Ikonion. Och lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heligand. Även i Ikonion gick de till judarnas synagoga och predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro. Men de judar som inte ville tro hetsade upp hedningarna mot bröderna och förgiftade deras sinnen. Emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under. Men folket i staden delade sig i två läger, somliga höll med judarna och andra med apostlarna. Vi hoppar till 19 versen. Men från Antiochia och Ikonion kom judar som fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag fortsatte han med Barnabas till Derbe. Ja, det var inte så smärtfritt att göra församlingar på den tiden, och det har det väl aldrig varit. Förföljelse, baktaleri, avund, smädelser, till och med tortyr och att bli stenad till döds. Man kan tycka att Karl aldrig lärde sig av sina misstag, att han ständigt gick till synagogan. Att han inte begrep att han skulle gå till Folkets hus istället. Nej, Paulus han var alltid i synagogan tills de kastade ut honom. Och det tror jag ligger en djup hemlighet i det. Jag tror att när vi med näsan i vädret går ut och öppnar eget så är vi på villovägar. Men de här församlingarna hade tillkommit genom djup smärta. Och så var det ju med många andra församlingar. Vi läste igår om församlingen i Filippi. Och då läste Lotta bara det relativt idylliska stället här i början av Apostlagärningarna 16 med Lydia och det här. Men sen blev det ju uppror och så blev det ett fasligt väsen. Och Paulus och Silas, de hamnar i fängelse, torterade och blodiga. Så var det också i Efesus, där Gud genom Paulus gjorde kraftgärningar av icke vanligt slag, som det står i Apostlagärningarna 19. Jo visst. Men sen så blev de tillfångatagna, och Paulus skriver i andra Korinthierbrevet att vi råkade in i en så svår kris och vi till och med misströstade om livet. Vi tänkte, den här gången är det klippt, det kan inte gå vägen den här gången med. Och vi får förstå att församlingar som kostat så mycket för Paulus var honom också kära och dyrbara. Inte bara därför att de hade kostat så mycket, utan de hade ju också kostat så mycket därför att de var kära och dyrbara. De var grundlagda i kärlek, något annat kan vi inte säga. Och att det var kärlek, det bevisades därigenom att det fick lov att kosta ganska mycket. Det är nu till dessa församlingar i Galatien som Paulus skriver Galaterbrevet. Och vi ska läsa från början i första kapitlet för att så att säga känna upptakten till detta brev. Och kanske är det mer dramatik i den upptakten än i det mesta övrigt vi finner i Nya testamentet. Från Paulus, apostel, utsänd, inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern som uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna i Galatien. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. Men om någon vore det så jag själv eller en ängel från himmelen skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er, förbannelse över honom. Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till. Om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått, förbannelse över honom. Är det människor jag nu vill vinna för mig, eller Gud? Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. Paulus är upprörd. Han är våldsamt upprörd. Och de människor som är orsaken till att han är upprörd, över dem uttalar han en förbannelse. Det är ingen lättsinnig svordom. Och för att ingen ska missa allvaret i situationen så upprepar han denna förbannelse en gång. Praktiskt taget ingenstans i breven möter du ett sånt allvar. Vad är det som har hänt? Det har kommit ett nytt evangelium. Fast det inte finns något nytt evangelium. Det här, det handlar lite grann om vad det är vi står och undervisar. Det är en lärofråga. Och nu stöter vi genast på saker som har mer eller mindre labyrintisk karaktär för oss som kristna. Vad betyder vår lära? Ibland stöter man på ekumeniska sammanhang där det heter så här: det spelar ingen större roll vad det är vi lär ut, bara vi älskar varandra. Och efter ett tag så river man sig i skallen och så säger man: får sanningen lov att se ut hur som helst då? Låt oss besöka det andra diket med. Det är mera välbekant. Den sterila renlärigheten. Där man slår dogmer och paragrafer i huvudet på varandra. Det känner vi, det är inte heller bra. Men vi kan inte älska varandra istället för att vara överens om sanningen. Utan på något sätt måste det ju vara så att sanningen banar väg för den ömsesidiga kärleken. Det här är nu lite svårt för oss därför att all kunskap är ett styckverk. Och ditt styckverk och mitt styckverk behöver inte med nödvändighet se likadana ut. Du kanske har fått en bit och jag har fått en annan. Och problemen börjar när du tror att ditt styckverk är hela grejen och jag tror att mitt styckverk är hela grejen. Jag tror att det där är en väldig gudsvishet, det här med styckverket. Det håller oss på mattan, jag vet inte om du har tänkt på det. Därför lagiska och odrägliga blir vi när vi tror att vi har hela kunskap. Men vi kan vara ödmjuka emot varandra om vi inser att ingen av oss vet allt. Inte ens om vi slår våra kloka huvuden ihop så vet vi allt. Det är ett styckverk i alla fall. Vänta till den yttersta dagen så ska du få se. Men nu sitter ju Paulus här och är arg i alla fall. Ja. Det. Men ska vi inte gå hem till Paulus och säga då: men kära Paulus, du måste ju förstå det här, att din kunskap är ju också ett styckverk. Nu får vi acceptera allt och vara toleranta. Ja, det är en svår fråga det här. Oj, 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 vad mycket bläck som har spillts på den. Och trycksvärta. Och ljud och kassetter och allt. Videoband med dem. Vad är rätt och vad är sant och vad är inte rätt och vad är inte sant? Jesus ger oss huvudregeln för den bedömningen. Han säger så här: av frukten känner man trädet. Det betyder att vi inte är så goda botanister som vi tror. Vi tror att vi kan gå och titta på träna och noga skilja den ena sortens lönn ifrån den andra sortens lönn och dela in släktet björkar i 10 olika underarter och så här. Nej, det kan vi inte göra. Vi klarar inte ens av att skilja ett äppelträ från ett päronträ. Inte förrän frukten kommer. Då kan vi det. Och när nu Paulus talar om att det har kommit ett nytt evangelium till Galaterna, så är det därför att nu finns det en frukt som inte är god. Låt oss titta. 5 kapitlet och 15 versen tycker jag säger allt och lite till. Vi läste den igår eftermiddag, den är väl värd att läsas idag med. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Ja, så hade det blivit. Kärlekens budskap hade lett till att man bet och slet i varandra. Vi hoppar till 26 versen i samma kapitel. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Ja, det var tydligen inte bara så att man bet och slet i varandra, utan Paulus säger att ni har blivit inbilska. Ni utmanar varandra och avundas varandra. Den gamla jämförelsesjukan hade kommit till heders. Det här att man jämför sig med varandra och antingen tycker jag är mycket bättre än alla ni andra plattfötter, eller också att man tycker att jag är mycket plattfotigare än alla ni andra. Det är ju jämförelsen som är det onda. Inte om man efteråt tycker att man var bättre eller om man efteråt tycker att man var sämre, utan det är faktum att man jämför. Och Paulus säger det här, det syns bäst av allt när någon har syndat. Och då blir det jämförelser. Kanske inte högt, men inombords. Se upp, kära vän, säger Paulus. Så att inte du tycker att du är någonting fast du ingenting är. Bara därför att den andra har syndat. Så här fanns mycket jämförelse och mycket stolthet. Här fanns mycket konflikter och rivalitet. Vi går till 4:e kapitlet och läser från 12 till 20. Jag ber er bröder, bli som jag när jag nu har blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att förkunna evangeliet för er. Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, jag som Kristus Jesus. Var är er hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Har jag blivit er fiende genom att säga er sanningen? Det som så ivrigt intresserar sig för er gör det inte i god avsikt. De vill skilja oss åt för att ni ska intressera er för dem. Det ivriga intresset för er är gott om avsikten är god, alltid och inte bara när jag är hos er, mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er. Om jag bara var hos er nu så att jag kunde slå an den rätta tonen, jag vet mig ingen råd med er. Det var på grund av sjukdom, står det här i 13:e versen. Ja, det kan man nog kanske inte så säkert säga. Den grekiska grundtexten står det asteneia, och det betyder både sjukdom och svaghet. Och det kan ju hända att det inte var så att Paulus hade magkatarr eller gikt eller någonting sånt, utan att det handlar om att han hade blivit torterad och förföljd i de städer han tidigare hade varit i. Det vet vi inte vilket det handlar om. Ibland har man försökt att dra växlar på det här och säga det att Paulus var så synskadad så att man hade antagligen velat, om man hade kunnat transplantera sina ögon till honom, så skulle man gärna ha gjort det. Men det är nog att läsa in mer i texten än vad texten tillåter. Utan ögonen är kanske också på ett sätt ett av de dyrbaraste organ vi har. Det behöver inte alls tyda på att Paulus var synskadad, utan han kanske bara vill på detta sättet uttrycka detta, att när han kommer till dessa församlingar så är han på ett eller annat sätt ganska tilltufsad och ganska oansenlig. Han är inte mycket att hänga i granen, för att uttrycka det så. Och när han kommer i detta mer eller mindre oansenliga kanske bedrövliga tillstånd, så blir han inte bemött med förakt, utan han blir mottagen som en ängel från Gud, ja, som Kristus Jesus själv. Och med det vill Paulus säga det, att på den tiden så klarade ni av att se under ytan. Ni dömde inte efter skenet, utan ni dömde efter verkligheten trots allt. Och när han skriver det här, så är det som en sån här tandkrämsannons, du vet, där det finns ett före och ett efter. Först så ser man före. En person med flottigt hår och schabbiga kläder och snea tänder och sådär. Och så har han köpt den nya tandkrämen, och så kommer det efter. Håret ligger rätt och kläderna är av sista snittet och tänderna är raka och välplomberade och allting är frid och fröjd. Men nu är det bara tvärtom. Förut så såg ni det som var äkta och tog vara på det. Förut så kunde ni se till verkligheten under ytan. Nu dömer ni efter yta och sken, fördömer varandra, skryter och jämför och biter och sliter i varandra. Var är er hänförelse nu? Frågar Paulus. Lite fritt översatt, om vi får göra en egen levande bibel. Vart tog lovsången vägen? Nu har jag blivit er fiende, säger så Paulus. Hur blev han det? Vi blir nyfikna. Han plockat pengar av dem? Har han förtalat dem? Nej, han har bara sagt sanningen. I all välmening. Det har hänt något med församlingen. Sanningen har inte något egenvärde längre. Den är inte så välkommen som den var förut. Nu när jag säger er sanningen, vilket jag naturligtvis har gjort hela tiden, nu blir jag er ovän när jag gör det. Det har hänt något mycket allvarligt med församlingen. Man vill ha de sanningar man önskar sig, inte de som är nödvändighet är sanna. Paulus talar om att han med smärta måste föda församlingen på nytt. Och kanske tänker han då på den smärta som han fick alldeles bokstavligt fysiskt lida när församlingarna kom till. Det tror jag för min del. Det utesluter inte att det också är en smärta i det inre när man ser hur människor har det i sin vandring borta från Gud. Församlingen, eller församlingarna, för det var ju flera stycken, hade dött. Och det Paulus utfärdar med de här orden är på ett sätt en dödsattest. Jag måste föda er på nytt. Och det är alltså, vad ska vi säga, församlingens likfläckar det här. Konflikterna. Jämförelserna, den tystnade lovsången, föraktet för svaghet, att man dömer efter skenet istället för att ta emot det som är äkta. Livet är borta. Och nu måste liv tillföras på nytt. Annars är, så att säga, slaget förlorat. Kristendom är liv och inte lära. Det är sant. Men det som hade hänt i Galatien var ändå detta, att falsk lära hade tagit död på det som var liv. Och därför är det inte alldeles likgiltigt hur vår lära ser ut. Mitt i allt detta med styckverket, när vi ser lära som skapar konflikter, som skapar motsättningar, som skapar jämförelser, som skapar utklassningar, som gör att människor dömer efter sken och inte efter verklighet, så är det inga harmlösa saker. Det är inte läran det går ut på. Det är förvisso sant. Och till det kan vi säga tack och lov och halleluja och amen allihopa. Det gör gärna jag själv, så bibellärare jag är. Till det livet det går ut på. Och läran är bara ett medel för att hjälpa människor att ta emot det livet. Men eftersom en lära lika gärna kan bli ett hinder som en hjälp, så är det viktigt vad vi lär ut. Renlärighet behöver inte garantera liv. Renlärighet kan bli en sorts perfektionism istället för liv. Så har det många gånger varit och kommer säkert att bli. Men när vi nu talar om att det har kommit in en annan lära, ett annat evangelium, så måste vi också se att Paulus stryker under att de som förkunnar detta andra evangelium har en speciell avsikt med sin förkunnelse. För det tror jag också är nödvändigt. 17 versen. Det som så ivrigt intresserar sig för er gör det inte i god avsikt. Det vill skilja oss åt för att ni ska intressera er för dem. Här fanns avsikten att man ville bygga upp något eget. Här har Paulus startat nya fina församlingar med många trevliga människor i. Tänk om vi kunde ta och liksom suga upp dem i vår rörelse. Ja, det är en frestelse för varje andlig ledare, tro inget annat. Och därför måste man på något sätt besluta sig när man går in i ett andligt ledarskap från början för tanken att den dag som den verksamhet jag står i är onödig, den dag ska jag tacka Gud alldeles extra. Den dag ashramrörelsen inte behövs i Sverige, så ska jag prisa och lova Gud, det ska jag säga. Att när det finns ashramstämning i alla församlingar i Sverige, då ska jag hoppa jämfota av fröjd och lycka och vara den första att vara med och klubba beslutet att nu stänger vi butiken. Och den beslutsamheten, den måste man ha. Man måste ha tänkt igenom det här för att inte trilla dit på den frestelsen, den är större än man tror. Och den frukt som man nu såg i församlingarna i Galatien, det var alltså frukten av nya lärares önskan att bygga upp en egen plattform med hjälp av ett något annorlunda budskap. Och den kombinationen har en fantastisk förmåga att släcka andligt. I början när man läser inledningen till Galaterbrevet, så tänker man kanske lätt så här: käre Paulus, vad du tar i. Får man göra så där när man är kristen? Säga så. Och sen när man har tänkt den frågan, så kanske man tänker så här: jag undrar, käre Paulus, vad du skulle ha skrivit till Sverige. nådens år 1987 efter Kristus om du hade varit kvar. Om det inte hade varit Ansgar som kom hit första gången och vågade livet utan du. Vad skulle du ha skrivit till oss? För visst känner vi igen oss, eller hur? Det är ju det som är så kusligt i det vi gör. Visst känner vi igen oss. Men jag skulle vilja vända på steken. Jag gillar att vända på stekar. Det faktum att Paulus tar i, det betyder ju att han menar att loppet inte är kört. För det tänker ofta vi. Ja, det är tyvärr inte mycket att göra åt sak. Nu får vi hanka oss fram i väntan på den yttersta dagen, för något annat lär det väl aldrig bli än så här. Suck, suck. Jo, Paulus tar i därför att han menar det går att ändra på sak. Och det är ju evangelium om något. Dessutom det gamla vanliga evangeliet, och det är ju skönt. För det vore ju rena galenskapen av Paulus att bli så arg om det ändå var omöjligt att få någon ändring till stånd i Galatien. Då kunde han ju sparat adrenalinet till något annat, menar jag. Men när det gäller att vända en sån här utveckling, så är det alltid en smärtsam process. Och jag tycker Paulus ger uttryck åt det så drastiskt när vi ser i slutet, näst sista versen, eller låt oss läsa båda de sista verserna. Sjätte kapitlet 17 och 18. I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig. Jag bär Jesu märken på min kropp. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er andebröder. Amen. Jag bär Jesu märken. Ja, han hade nog blivit piskad och slagen så många gånger, så att han var väl kanske inte slät som en skönhetsdrottning i hyn längre. Paulus. Han var kanske ganska randig på ryggen. Han bär Jesu märke. Jag skulle önska att det fick räcka med det, säger han. Jag måste med smärta på nytt föda er till livet. Det problem Paulus hade med församlingarna i Galatien fick han med tiden också med församlingen i Korint. Och det finns ganska mycket paralleliteter mellan andra Korintebrevet och Galaterbrevet. Det finns många tankar som kommer igen i båda de här breven. Därför ska vi gå en liten stund till 11 kapitlet i andra Korintebrevet. Också i Korint hade det kommit ett ledarskap med något annorlunda lära för att kunna ta över. Och också i Korint så var det så här att de nya ledarna spred förakt omkring sig för det gamla ledarskapet, det vill säga Paulus. Och Paulus, han skriver andra Korintierbrevet för att lära församlingen i Korint hur en äkta apostel känns igen. Och han tycker det känns så pinsamt att skriva det i brevet. Därför att nu måste han ju, åtminstone som det ser ut, tala i egen sak. Och sånt gör efter skriftens språkbruk bara dårar. Och så säger Paulus, nu tvingar ni mig att vara en dår. Men okej, ni får hålla till godo med mig som en sådan en liten stund. Låt oss titta 11 kapitlet och från början några verser. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig, visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så skall också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen ut med det. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare, är jag inte klen i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er. Den här sjätte versen talar om lite grann för oss att det gycklades nog en del med Paulus i Korinth. Grekerna var ju omåttligt förtjusta i vältalare. Det spelade ingen större roll vad man sa, bara man sa det bra. Och alla filosofier dög om de bara presenterades på ett angenämt sätt. Men Paulus, han var tydligen ingen vältalare. Kanske ligger det lite grann i vad Petrus skriver i sitt andra brev, att mycket av det som Paulus skriver är svårt att förstå. Och han var kanske inte någon mästerpedagog, Paulus. Mitt i all sin kunskap, mitt i all sin uthållighet och all sin kärlek, så kanske det var så att det kanske var lite svårt att förstå ibland vad han sa. Det tycker ju också vi när vi läser honom. Det är väl därför så många predikningar, också mina, går ut på att försöka göra Paulus brev bättre än de är, höll jag på att säga. Men nu kanske det gycklades om Paulus i Korinth. Och det kanske var så här att det sades det att jag är så tafflig som han är som talar, så kan vi begripa att han inte är någon apostel. Det är ju inget att lyssna på honom. Eller som kossören Cello en gång lär ha avlyssnat från sina barn, när den ene säger till den andra: bryr dig inte om vad farsan säger, han består till 70% av vatten. Alltså jämförelsen och föraktet. Och vi känner igen det. Temat är enkelt. Och djävulen har aldrig behövt variera sig, tyvärr. Vi hoppar en bit framåt, ska vi se. 16 vers. Jag upprepar, ta mig inte för en dår. Men om ni ändå gör det, så lyssna på denne dåre, så att jag kan få skryta lite jag också. Vad jag här säger, det säger jag inte i Herrens anda, utan som i dårskap, när det nu är fråga om skryt. När så många skryter på människors vis, kan jag också göra det. Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Men vad andra vågar komma med, nu talar jag i dårskap, det vågar också jag. Och så talar han lite grann om hur förföljd han har varit. Vad han har fått utstå för evangeliets skull. Och så hoppar vi till 28 versen. För där kommer själva slutklämmen. Det som Paulus menar bevisar bättre än något annat att han är apostel. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Om det ändå ska skrytas, vill jag skryta med min svaghet. Nå, det var väl antagligen just den svagheten som han hade gycklat så mycket om i Korinth. Han är ju så löjlig och så svag och så tafflig och en så dålig talare. Det är ju liksom ingen go i honom. Ja, säger Paulus. Om jag ska skryta med något, så vill jag skryta med alla mina bekymmer. Har du inte läst Bergspredikan, säger vi? Gör er inga bekymmer. Jo, det har han säkert gjort. Liselott kommer säkert in på det här i Filipperbrevet 4 så småningom. Gör er inga bekymmer. Utan låt i allt era önskningar bli kunniga inför Gud. Och ändå talar han här om sina bekymmer. Eller ska vi säga sitt engagemang för församlingen. Sin nöd för dem. Och den nöden är så stark att han verkligen upplever den som en svaghet. Ungefär som att gå omkring med 40 graders feber. Och huvudvärk. Och skoskav. Ni vet, man är inte så där förfärligt högmjölkande när man gör det. Och Paulus, han upplever ansvaret för församlingarna så tungt. Det för ledarskap, det är, har egentligen inte med plattformsliv att göra. Paulus, han hänvisar till detta. Att ledarskap, det är det som sker när han är ensam. Det är det yttersta beviset på att han är apostel. Vem börjar synda utan att jag blir upptänd, säger han. Vem blir svag? Vem blir sjuk? Vem blir bekymrad? Vem drabbas av lidanden? Utan att det är som om det också gällde mig, säger jag. Det är ledarskap. Och vi känner igen Kristus plötsligt. Och vi säger, aha, är det ledarskap? Ja, då kanske jag inte hänger så på låset som jag gjorde förut. Till att få bli andlig ledare. Och Paulus, han talar alltså om för oss att det går att vända förhållanden i Galatien och i Sverige. Och det kan behövas ledare, sådana som så att säga ikläder sig en smärta. I förbön, i vittnesbörd. I olika sammanhang. Men utan smärta går det knappast att vända förhållanden. Om vi nu går tillbaka till Galaterbrevet. Så ställer vi frågan, vad var det nu som hade hänt i Galatien? Det hade kommit ett nytt evangelium. Det måste ha varit ett ruskigt annorlunda evangelium. Någonting om att Jesus hamnade i Indien istället för att flyga till himlen eller något annat sånt här. Någon riktigt läbbig villolära måste det ha varit förstås. När det kunde få såna drastiska konsekvenser. Nej, djävulen är en god imitatör. Det kluriga med alla lärosystem som får det andliga livet att dö, det är att de ser nästan ut att vara rätt. Ibland ser de ut att vara mera rätt än det som är rätt. Det är heller inte så vanligt. Men det är nästan rätt. Och den här gången var det till synes en bagatell. Det handlade om omskärelse. Det hade kommit nya lärare till stan och talat om att det här med Jesus och frälsningen och försoningen och allt detta, det är bra. Men vi har ju också den gammaltestamentliga lagen och omskärelsen, och det måste vi ju också hålla. Ja visst, säger varje Galatien. Det där kanske vi också skulle ta på allvar. Och det kanske inte ens var så i Galatien att man ens hade kommit till skott och börjat omskära. Om vi tittar i Galaterbrevet 5 och 2 så låter det som om det fortfarande hängde i luften, så att säga. Men Paulus skriver, hör på vad jag säger er, jag Paulus. Om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Det låter som de inte hade börjat än. Och då är det ju ganska märkligt att fast de inte ens hade kommit igång med omskäreriet så var de i luven på varann i alla fall. Bara lite omskärelse. Just det, bara lite omskärelse. Det är ganska förvånande att en sån liten grej kan få så ödeläggande effekter. I förstone när man tänker igenom det här så tänker man kanske att då kommer jag hålla tyst tills jag dör. För att om det är så noga med läran så vågar jag aldrig öppna truten. Tänk om jag skulle säga någonting som också kanske var ungefär på samma våglängd. Lite omskärelse. Nej, vi måste förstå att i samma stund som vi ser att vår kunskap är ett styckverk så är inte alls det menat att vi ska bli ängsliga. Några renlärighetsfanatiker. Jag har sagt mycket i min dag som förkunnare som jag tycker idag att det kommer jag inte att säga en gång till. Det kom ut en bandserie för en del år sedan, intalad av mig, med ett mycket speciellt namn som gjorde att det var många som snappade på de där banden. Och jag ångrar idag djupt en hel del av det jag sa på de kassetterna, inte en hel del men en del saker. Som gör att jag skulle helst önska att den så att säga kunde försvinna. Liksom bara tona bort de där band. Men de finns. Jag har träffat många som blir väldigt glada av att höra på de där band. Nej, jag kommer inte att säga så igen. Och den friheten måste finnas. Annars som sagt skulle ingen våga öppna munnen. Men vi måste tränga ett steg till. Hur kommer det sig att en undervisning om lite omskärelse, att den kan släcka ut allt sammans? Just det. Pang. Därför att när vi ställer den frågan, då kommer vi in på själva kärnpunkten i evangeliet. Och det handlar om vår rättfärdiggörelse. Det som var så ödesdigert den gången med förkunnelsen, det var att den förändrade villkoren för människans rättfärdiggörelse. Och i samma ögonblick som vi får fel uppfattning om vad rättfärdiggörelsen i Kristus är, i samma ögonblick slocknade andliga livet. Det kan jag tala om för dig om du ska göra en villolära någon gång. Skjut in dig på rättfärdiggörelsen. Det ger bäst effekt. Och därför kan det ju tyckas som att det här med omskärelse var en löjlig perifer detalj. Men åtminstone den gången för de människorna var det någonting som sköt in sig rakt i hjärtpunkten på det kristna livet. Rättfärdiggörelsen i Kristus. Och där den rättfärdiggörelsen fördunklas, där dör oundvikligen det andliga livet. Vi kan ju minnas att när Paulus tog med sig Timoteus så omskar han Timoteus. Apostlagärningarna 16. De tre första verserna. Så kom han till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus, vars mor var kristen judinna medan fadern var grek. Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonion. Denne Timoteus ville Paulus ha med sig på resan, och med hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom. Alla kände ju till att hans far var grek. Du förstår, den här gången var det så att Paulus, varken Paulus eller Timoteus trodde ett ögonblick att Timoteus skulle bli mera rättfärdig av omskärelsen. Utan det här var en rent praktisk grej. Paulus säger till Timoteus, nu omskär vi dig så blir det mindre bråk. Ja, det kan man göra. Men rättfärdigheten hade inte alls med det att göra. Men så hade det blivit i Galatien. Och just för att omskärelsen och rättfärdiggörelsen för galaterna var hopkopplade med varandra, just därför blir Paulus så upprörd. Just därför dör det andliga livet. Och genom kyrkohistorien har vi haft många varianter på det här temat. Det är outslitligt. Det dagsaktuella handlar om helandes förkunnelse. En helandes förkunnelse som säger att är du rättfärdiggjord i Kristus så ska du vara frisk. Tack och lov, det kommer vi att bli alla på den yttersta dagen. Och många av oss får ett förskott på den hälsan och det helandet. Många, men inte alla. Jag tycker det känns så tungt och ibland så meningslöst att ha en massa själavårdstid att förklara för folk att de är rättfärdiga fast de är sjuka. Därför det som skapar konflikter runt omkring en sådan helandes förkunnelse är just sammankopplingen med rättfärdighet. För så många kristna människor går idag omkring och grubblar, kan jag verkligen vara rättfärdig? När jag har mitt eksem kvar. Kan jag vara rättfärdig med så här mycket sockersjuka? Tack och lov, det kan du. Det går utmärkt. Men vi ser samma frukt. En något annorlunda lära. Där vittnesbördet handlar om vår rättfärdighet. Där rättfärdigheten på något sätt blir ifrågasatt i människornas liv. Och så kommer konflikterna. Så kommer jämförelserna. Så kommer splittringen. Vi har stor anledning att gå vidare med Galaterbrevet och ska göra det under kommande bibelstudier. För att ingenting är så viktigt för oss som att vi i grunden av våra hjärtan förstår rättfärdiggörelse. Varför det är en så mycket mera överlägsen väg som Gud har valt än den som vi tycker är så naturlig. Nämligen att vi tar oss i kragen. Kom inte att säga annat än att du tycker att det är det naturligaste. Att du ska ta dig i kragen. Skärpa dig och staga upp dig och försöka vara lite bättre och lite trevligare och lite snällare och lite gulligare. Varför är Guds väg så mycket bättre? Det måste vi gå in på. Jag hoppas att vi ska kunna finna ut med Galaterbrevets hjälp. Både varför Guds rättfärdighet når målet när vår inte gör det. Och att du kanske också förhoppningsvis åker härifrån. Djupt i ditt hjärta övertygad om att Gud har gjort dig rättfärdig. Och rättfärdigare kommer du aldrig att bli hur du än omskär dig. Halleluja. Låt oss be. Himmelske Fader, din rättfärdiggörelse faller på den blinda fläcken i våra andliga ögon. Och det här med rättfärdiggörelse genom tro, det blir så lätt
Som tvålen i badkaret. Så vi har ett ögonblick och sen så har vi det inte. Och så fångar vi det igen och tycker nu har jag det. Och så i nästa stund har vi det inte. Men Fader, vi skulle vilja önska att du la den grunden i våra hjärtan. Inte bara att vi accepterar faktum, utan att du faktiskt också vill undervisa oss om hur det här går till, så långt vi nu kan förstå. Vi skulle vilja se, Fader, den överlägsna väg som du har valt. Varför den når målet när vår inte gör det? Jag tror att annars så slutar vi inte med att försöka med vår egen väg. Det som handlar om vad vi gör, hur vi omskär oss och hur vi bemödar oss och hur vi strävar och liksom putsar på vårt yttre. Vare sig det nu gäller förhud eller något annat. Varför är din väg så mycket bättre, Gud? Vi skulle vilja be dig att du uppenbarar det så djupt för oss. Att vi inte löper risk att återfalla i det gamla. Så att livet återflyr bort ifrån oss. Herre, förbarma dig över din kristenhet i Sverige. Förbarma dig. Låt oss få tillbaka det som vi fick smaka för 10 år sedan, Gud. När murar föll och barriärer rivs ner. Får jag minns när Levi Petrus och Bertil Gärtner fann varandra på G72. Hur stort det var. Får det ge oss nåden att få se liknande ting ske igen. Amen.